Välkomna till det sjunde avsnittet av Sverige Berättars poddserie Berätta mitt liv. Där vi samlar berättelser om kvinnor som lever i Sverige idag. I det här avsnittet är vi på Kulturskolan i Högdalen och vi ska få träffa Maj, Moa och Malva. Vi kommer att prata om självbild och livet med sociala medier. Hej, här. Nu är det ett avsnitt till av podden Berätta mitt liv. Och vi ska träffa några nya tjejer här i gänget på Kulturskolan i Högdalen, där jag är här och hälsar på idag igen. Och jag ska låta er presentera er själva. Jag kan börja med Moa.
Jag heter Moa Sjölander och går teaterlinjen på gymnasiet.
Vilken skola går du på?
Sankt Eriks gymnasium.
Jaha, okej. Okay. Ja.
Jag heter Malva från Stelbom och jag går mitt tredje år på Globala gymnasiet i Stockholm och läser samhällsvetenskapligt inriktning global profil.
Och jag heter Maj Moberg och jag går teaterlinjen på Kulturama gymnasium.
Nej, det var ingen mer. Det räcker så.
Det räcker så.
Det är jättebra. Okej, välkomna. Eller jag ska inte säga välkomna. Nej, jag säger fel hela tiden. Det är jag som hälsar på er.
Ja, och du är så välkommen.
Du är välkommen
tack
här.
Så mycket, tack så mycket. Ja, vi ska i alla fall prata lite grann om samlarberättelser om kvinnorollen i Sverige idag. Och vi har ju gått igenom de här frågorna lite grann med dem i tidigare avsnitt här. Men det är ändå, vi ska prata om förväntningar. Vad är det för förväntningar som ställs på kvinnor i Sverige idag? Det här duktig flicka-syndromet är ju ganska välkänt om man pratar om det. Och vi har försökt koppla ihop det också med liksom den här ökande... att mental ohälsa håller på och stiger så snabbt bland unga kvinnor, särskilt nu för tiden. Och ibland är det ju folk som säger ja, det är bara för att man pratar mer om det nu. Det är alla tjejer har väl alltid mått dåligt, men jag har en väldigt stark känsla av att det inte det stämmer. Nej. Att det faktiskt är en starkare press på unga människor generellt. Jag menar, det är unga killar som har väldigt dåligt nu för tiden också. Men just den här pressen på unga tjejer är väldigt, verkar vara väldigt stark just nu. Moa, hur tänker du kring det här?
Alltså jag vet ju att för många andra har det säkert varit ganska stor grej så här. Men eftersom jag gick på den skolan jag gick så fick vi ändå lära oss om att betygen är bara viktiga när ni söker gymnasium och ni kommer komma in även fast ni inte har jättehögt. Så jag är väldigt glad över att jag gick i ett sånt klimat. De ville att vi skulle fokusera på vårt välmående och inte bara resultat.
Ja, precis. Ja, det är intressant faktiskt.
Det är väldigt intressant.
Det borde ju fler skolor lära sig.
Eller det borde vara generellt något man har i, för alla skolor oavsett.
Så det är liksom väldigt sjukt när man hör hur liksom mycket läxor och sånt här andra skolor har. För vi hade inte mycket läxor alls för att de fattade att vi har svårt med koncentration och att kunna få saker gjort och starta. Så att de försökte hjälpa oss så mycket de kunde. Så att jag är väldigt glad för att jag inte haft den här pressen.
Visst. Kan man gå över bara till liksom hur det känns kanske i familjen eller bland kompisar? Sådär. Vad är det, hur är det att vara tjejkompis? Och hur funkar, eller i familjen, och vara dotter eller syskon? Och...
Att vara kompis. Jag sa det förut att tjejer är oftast väldigt... alltså, i de åldrarna 11-17 liksom, väldigt taskiga mot andra tjejer.
Okay.
Främst. Ja. Det var jag upplevt i alla fall. Och det var ju även liksom, under sista året av grundskolan, i nian då, så var det ju, mitt största problem var ju att jag gick i en klass med tjejer som jag visste att de inte tyckte om mig. Och de var inte jättebra på att dölja det. Så. Och att liksom generellt blir det det finns alltid en roll att ha.
I tjejgäng.
I tjejgäng. Och då, bara för att det kanske är en annan roll än duktiga flickan, så betyder det inte att det är den rollen som passar dig heller. Så det är det som, att man blir en sån del av en grupp och du ska ha den här platsen i gruppen. Den oftast finns där.
Mm. Ja, det där är intressant. Alltså olika status i olika grupper, och i tjejgrupper så kan det vara väldigt, vad ska man säga, inte diskret, men vad heter det? Alltså att det inte är så uttalat, men det finns ändå där.
Det är enorm.
Ja, det är en väldigt tydlig norm.
Vad säger du?
Alltså, jag vet faktiskt inte riktigt, för att jag känner inte att, nej men alltså, och kompisar känner jag inte att jag liksom behövt ha en jättetydlig roll, men då har jag också haft ändå bra kompisar. Även om jag varit, som mig, vetat att det finns många tjejer som inte tycker om mig, eller det finns vissa som har något emot mig. Mm. Och då var man väldigt naiv och då försökt få folk att tycka om mig, fast man inte vet att man borde göra det. Mm. Vilket man har lärt sig sen med åren, att det är inte värt att lägga sin energi på det. Men jag känner väl att ofta inte är det en specifik roll jag måste ta, utan hos mina kompisar så kan jag väl...
Du kan vara dig själv.
Jag kan väl ändå vara mig själv och ändå göra det jag tycker är kul. Och, men det är väl också så här... Sen förtränger man väl en del, tänker jag, att jag har gjort mycket, tyvärr. Ja. Från liksom mellanstadiet och högstadiet, hur det var, och att jag känner nu inte så. Men det har ju med mognad att göra, och att jag nu inte tar lika illa upp, inte slösar liksom min energi på folk som jag vet inte kommer ge mig den energin och den... saken jag vill få ut av en vänskap. Liksom.
Nej, precis. Tror ni att det är skillnad på liksom, kvinnliga kompisar och manliga? Har ni killkompisar?
Ytterst två faktiskt.
Har du några killkompisar? Moa?
Måste jag tänka, ja.
Några?
Ja, men...
Alltså, jag menar inte killar som man är ihop med eller någonting, killkompisar.
Ja, men det... vi har sämre... Eller jag hade... Jag var närmare dem när jag gick i högstadiet.
Ja, okej. Okay. Det är också en annan grej, att man ska navigera tjejers vänskap. Mm. Att det kan... Ja, nu säger ni att ni inte har så mycket killkompisar, men jag bara tänkte, vad skillnaden är i så fall?
Jag upplever att både tjejer och killar ändå sorterar dig i en box. Liksom. Okay. Att de alla har ju... För att man har ändå... Man vet varför man har folk.
Okay.
Men vi är ändå ganska medvetna, upplever jag, ungdomar idag, om så att säga, ja men vi är vänner riktigt, eller vi är bara vänner utav nödvändighet. Okay. Det är olika så. Och även att så att säga kroppshetset spelar in i så här, rollen i vänskapsgruppen med tjejer, kanske mer än hos killar, för då kanske det var typ bara, är du en rolig tjej eller är du en snygg tjej. Alltså det är mer basically. Men hos tjejer så upplever jag mer att din kropp spelar roll.
Är det alltså en hets i tjejgäng om hur man ser ut i kroppen?
Ja, om hur du ska se ut. För jag ser så tjock ut idag. Och liksom, det kan ju då den absolut smalaste tjejen i vänskapsgruppen säga, och då måste alla andra sen tänka bara, oj, om hon såg tjock ut idag, hur fan ser jag ut? Alltså så,
det låter som att allting låter som en Mean Girls scen.
Ja. Hur ändå den är så accurate.
Ja.
Jättesjukt.
När jag har vuxit upp i Mean Girls tillvaron. Men hur är det... Ja, nu jag känns som jag vill bara prata jättemycket mer om det här med kvinnlig vänskap och sådär. Mm. Men tycker ni att det... Det är ju tufft de här åren när man är ung och sådär. Mm. Och alla håller på och mognar och alla är liksom drar åt olika håll och sådär. Men hur är riktigt bra kvinnlig vänskap då?
Jag tycker att jag ändå kommit lite ifrån den här alltså de negativa delarna av det. Jag har nu kommit in i en vänskapsgrupp där jag trivs väldigt mycket. Där det är väldigt... Man vet var gränsen går om att skämta på folks bekostnad. Mm. Jag vet vilka skämt jag kan dra eller vad jag kan påpeka utan att det sårar någon.
Mm.
Och alltså väldigt medvetet, som sagt. Jag vet inte om jag kan sätta ord på det, men den är nästan... Min vänskapsgrupp just nu är inte så fokuserad på det som kanske har varit en stor grej under högstadiet, till exempel killar. Alltså det är inte så mycket snack om killar, det kanske är jag bidrar.
Du kanske har bidragit lite grann till den grejen.
Det är intresse i killar just, men det, generellt så är det väldigt lite, just min aktuella vänskapsgrupp lite drama. Sen finns det drama runt omkring i klassen fortfarande, vilket är beyond me, att vi som 18-åringar fortfarande bråkar om sådana saker. Mm. Men att det ändå är på väg därifrån.
Okej. Ja. Jag tycker att det är svårt att definiera. Liksom. Mm. Men jag tycker ju liksom, för mig är det väl viktigt att ha folk runt om mig som supportar, och jag säger att jag kan göra vad jag vill liksom, och inte liksom begränsa mig att det måste finnas måste liksom. Mm. För jag håller på med väldigt mycket saker och tycker att mycket saker är kul, intressen och jobba inom olika saker, och då behöver jag ha kompisar som säger att så här, kör på och
det finns, och inte känna sig hotad av saker du håller på med,
så här,
kanske,
och att inte känna att så här, att inte begränsa en, att så här, det är okej, vi förstår att du har mycket och vi förstår att det är det du tycker är kul. Se till när du vill ses, alltså mer sånt liksom.
Känner du, får du dåligt samvete för att du sviker kompisar när du gör för mycket saker?
Ja, det får jag ofta liksom, och det får man ju liksom.
Det känns väldigt kvinnligt också.
Ja. Väldigt. Nej, men jag, och väldigt mycket så här, att jag får ju dåligt samvete att jag gör, att jag liksom säger nej eller måste så här, jag kan inte eller så här, ja men olika saker, och det är jobbigt och jag måste alltid jobba på det. Mm. Att så här, det är okej, de kommer inte att hålla upp eller så här, och sen prioritera om, men man blir väl också så här, ja, jag har sagt 9-5 gånger liksom. Ja. Folk kommer inte så här, ja.
Folk kommer inte dra bara för att du gör det.
Nej, att så här förstå att folk förstår att folk har, och inte vara så, att inte övertänka allt för mycket i vänskaper heller. Jag har lärt mig att så här, om det är bra, låt det vara bra. Ja. Tänk inte på att det kanske, eller så här, om det är skit en dag, kan bero på tusentals olika anledningar och kan inte ha med dig att göra, så övertänk liksom inte. Nej. Det är för mycket, jag har lärt mig att det kanske är det bästa. Om det är bra i stunden så är det ju bra i stunden.
Liksom. Gud, vad underbart att du har lärt dig det. Ja. Kan du lära mig?
Nej, men jag tror att man får ju liksom, eftersom att jag tror att jag har så mycket annat jag vill göra som jag tycker är kul, så har jag väl också lärt mig att träffa folk, då måste det ju vara att jag tycker att det är kul, och då att försöka vara där i stunden, så märker ju då också att jag inte behöver övertänka det liksom.
Nej,
och på sätt vis kan det vara skönt också att inte bara jättemycket inne i den här, ja, men att alltid ha det här tjejgänget, eller att alltid ha det här att så här, man ska ses så ofta liksom, för att
det kan ju också bli ett problem att man lägger för mycket energi på det, för
att och då nu kan jag lägga så mycket som jag känner att jag har för, och jag är en person som vill lägga, för jag bryr mig om människor generellt ganska mycket och gillar att hjälpa människor, så jag kommer alltid finnas där på ett och sätt, och sen hoppas jag ju såklart att människor tolkar det som rätt liksom, och att de fortfarande vara vänner liksom.
Moa, hur känner du för det här med kompisar och vilka krav som ställs i kompisgäng sådär? Eller vilka förväntningar man har på varandra som kompisar?
Man ska ändå vara där och stötta, eller alltså såhär, ett stöttande, hjälpande sätt, men också att man ska vara liksom väldigt närvarande.
Jo, det är ju sant. Att vara med, Nej, men det är svårt att som du säger, Malva, om det här med att man vill göra massa saker och så känner att man känner sig sliten mellan olika världar.
Ja, olika roller.
Olika roller. Och det är väl också, handlar ju ganska mycket om att tempot är väldigt högt nu för tiden också.
Ja.
Hur mycket är ni på era telefoner till exempel?
Allt för mycket.
Är du mycket på telefon
också? Nej, jag är nog tillhörande de som folk undrar liksom, men jag snittar nog på att jag kanske bara håller på med min telefon 2-3 timmar om dagen. Det är
väl man jättemycket kan, egentligen.
Ja,
men det är lågt för vår ålder.
Om jag jämför med folk som är inne kanske 6-7 så är 2 timmar som inte heller då är att sitta och scrolla, utan mycket den tiden är liksom vanliga grejer som att kolla SL, mässa med folk och sånt. Det är inte scrolla.
Det är inte sitta och liksom.
Nej, och sen beror det väl på, alltså, olika dagar har jag väl mer, men just nu så ser det väl inte ut att jag har så mycket. Liksom.
Tror ni att det påverkar? Alltså att folk tittar mycket på telefonerna, eller att man är mycket på internet?
Ja, gud.
Ja, på vilket sätt tror ni att det påverkar folk? Sociala, eller kvinnor framförallt?
Sociala medier ger ju massa intryck och perspektiv. Både perspektiv som är väldigt, alltså, säga, inhemska till internet. Att det är inte något som man kanske stöter på egentligen i verkliga världen, men du får en uppfattning om att oj, så här är det för alla.
Vilket bra uttryck, inhemska till internet. Är det något man säger?
Ja? Nej, inte
nej,
alls.
Du sa det, nej, jag sa det. De är inhemska värderingar på internet.
Det finns bara där liksom.
Ja, ja. Men det är jättebra uttryck faktiskt. Ja.
Ska vi använda det? Nej, men liksom att man får en uppfattning om att saker som kanske inte är så, alltså lite falska marknadsföring av koncept liksom, generellt. Och att källkritik, även om det är någonting vi lär oss väldigt mycket i skolan, så måste det ändå alltid finnas aktuellt i vårt hjärna. Det är så lätt att säga, sitta på lektionerna och bara, åh, det här är så tråkigt. Men det är ju viktigt. Ja,
det, det blir viktigare och viktigare.
Samhället. Alltså så. Så det är,
men hur tror ni att det har påverkat förväntningar på kvinnor, det här flödet av både information och bilder och allt möjligt? Vad tror ni, alltså det här diskuteras ju jättemycket hela tiden, om man så, men vad tror ni?
Jag vill nästan komma tillbaka till det här med kroppshetset.
Det
är väldigt, väldigt mycket så att trender gör ju att du ska se, din kropp ska se annorlunda ut. Alltså det är inte bara trender i kläder, utan det är trender i hur du ska se ut. Och det är då efterföljande stora kändisar som typ Kim Kardashian blir jättestor nyhet när de tar ut sina plastikoperationer. För då blir det helt plötsligt bara, nu ska vi inte ha stor rumpa längre, utan du ska vara jättesmal och se ut som att du har knarkat hela natten. Alltså, det blir så konstigt hur kvinnors kroppar liksom blir som typ leksaker för medierna. Och att då vi kvinnor lär oss att okej, men om shit, jävlar, det här är normalt. Och nu ska jag och alla mina vänner se ut så här.
Påverkas ni av det också? Eller är det någonting ni ser att det påverkar andra i allmänhet? Hur känner ni liksom själva på riktigt?
Jag tror att jag var inte så bra på att handla det förut. Och påverkades nog ganska mycket. Och följde nog personer som jag inte borde ha följt. För att man påverkas av det. Sen har jag väl alltid, om man ska säga så, passat in i den här mallen eller normen. Jag alltid har varit ganska, alltså var inom den här smalhetsnormen. Och därför inte riktigt fått de kommentarerna eller fått påverkat så mycket. För att jag har känt ändå, för jag har typ ändå haft en ganska sund bild av mig själv. Rent hur jag ser ut liksom. Men det har nog också förtjänst med att min pappa jobbar som psykolog och är ganska duktig och använder själv inte sociala medier och lägger ganska mycket med att jag gör det. Och då har jag lärt mig att...
Du har lärt dig att begränsa det?
Jag begränsar mig och jag tar pauser. Vissa perioder så jag är inte inne någonting. Slutar jag scrolla helt.
Men du sa från början att du kanske hade påverkats mer under någon period, eller?
Ja, men det var väl samma period som jag led av det här duktig flicka och att hitta mig själv liksom i slutet av när man började med sociala medier. Och högstadiet liksom. För då hade jag ingen tydlig bild av mig själv, vem jag var, vad jag ville göra med mitt liv, och då påverkas, tror jag generellt att man påverkas mer.
Vem var du följde då? Vad var det för några som du följde på den tiden? Alltså du var ju väldigt liten då. Men...
Ja, jag vet inte, jag tror typ lite att jag förträngt det. Inte liksom dåliga människor, men bara människor som jag tror att jag kände att jag inte riktigt kan leva upp till eller vara som.
Jag bara undrar vem det kunde vara.
Nej, men jag vet liksom inte vilka det var. Liksom,
nej, men det skulle bara varit intressant att höra.
Nej.
Men att du kommer ihåg det och kommer ihåg känslan av att påverkas av det. Från ganska ung ålder då.
Ja, men det kan jag verkligen ändå känna att det är. Att jag har påverkat. Men sen blir man... duktigare eller bättre känner jag nu på att så här...
Titta, nu var du duktig igen. Ja.
Nej, inte duktig, men är duktig mot mig själv. Alltså, ett känsla av att så här, känna...
Snällare mot dig själv.
Snällare mot mig själv att så här... Både generellt så här att det måste inte bara vara bilder på mig när jag ser bra ut. Eller att det är så här massa selfies eller så. Utan att faktiskt lägga upp på saker som jag bryr mig om. Och mina intressen och att vara öppen och våga liksom... visa delar av mig själv som inte måste handla om hur mitt ansikte ser ut eller hur jag ser ut, även om jag tycker att det är väldigt kul och jag tycker att det är nöje att få känner mig snygg och så. Ja. Det är ju för min egen skull. Men samtidigt så tycker jag om att ha en balans, vilket jag tror jag har lärt mig. Liksom. Mm.
Du skriver väldigt fina texter i dina captions.
Tack.
Vilket är väldigt positivt tycker jag att se. Ja. När man scrollar in i min skrivning så har man väl lagt ut. Och det var en lång text som man får läsa. Det är lite mysigt. Liksom.
Ja.
Det är så lite av det på sociala
medier. Ja, för det är väl det som jag också försökt göra, att förändra liksom den här rollen. Alltså, så här, vad ska Instagram vara för mig?
Ja.
Det ska vara ett plattform där jag mår bra och för folk. Och att jag har personer där som jag faktiskt bryr mig om och inspireras av.
Ja. Är det Instagram du tänker på mest?
Ja, alltså det är väl den som jag känner är den. När jag kopplar sociala medier så är det väl det jag tänker på främst.
Mm.
För att andra sociala medier påverkar sig, jag är inte inne på samma sätt. Nej. Liksom. Nej. Och det är där det liksom är bilder och det finns mycket press och sånt. Men att liksom, som man säger, att så här, ett sätt för mig är att skriva texter eller att lägga upp bilder som inte är liksom, när jag är mitt finaste eller när jag gör saker som jag tycker om.
Mm.
Och liksom, för att få mig att kolla tillbaka. Liksom.
Mm.
Att, så här, att man kan faktiskt kolla tillbaka på sig själv och inte behöver inte bilder bara på mig, utan kan bilder på så här, men för ett år sedan gjorde jag det här. Vad kul liksom.
Ja, men det är ju roligt när det blir nästan som en dagbok. Så att man har...
för det är det som jag har lärt mig, att det ska väl det vara liksom. För då känner man ju också snälla sig mot själv.
Ja.
Då blir det inte lika mycket press på sig själv, utan jag lägger upp på det som jag tycker, och det har jag ju lagt liksom ett värde i själv.
Ja. Det är en smart strategi. Vad har du för relation till sociala medier?
Ja.
Bra eller dåligt? Eller tycker du att du påverkas av det? Eller har du kul på det?
Just nu skulle jag väl ändå säga att jag är ganska stabil. Påverkas inte så mycket. Men jag tänkte på det du sa, alltså med att ha som en liten dagbok. Det tycker jag är väldigt mysigt. Eller jag gör det mest på Snap, på så här memories. Och jag tycker det är ganska kul, för då kommer det alltid upp så här, för ett år sedan så kollar man igenom, vad gjorde jag då? Så här, nej, vad mysigt. Så jag tycker det är ganska kul. Men alltså, och sen TikTok är ju ändå en ganska stor...
Jag kan ingenting om TikTok. Jag vet bara att det är jättestort och jättemycket. Men
där är ju lite då, eller där sprids det ganska mycket konstiga saker. Alltså det är, ju...
är ni på TikTok allihop eller?
Nej, jag har tagit ett beslut att inte vara det faktiskt.
Du började
ganska smart. Beslut.
Jag använde det när jag var kanske 12. Men när det kom musical var något helt annat.
Ja, just det, det var det.
Det var något helt annat. För mig var det helt annat.
Då var det verkligen så här är jag som lipsticker till en video. Det var väldigt gulligt då. Och nu har det blivit något väldigt brett, som du säger.
Ja, men alltså typ i början av TikTok, när det fortfarande var så här pinsamt att ha det, 2019, då var det ju inte lika illa. Då var det lite så här mysigt. Det var ganska bra stämning där. Men nu på senaste, alltså det har ju bara blivit ett typ ställe för folk att mobba andra. Och sen folk där har blivit typ avtrubbade från verkligheten. Som det var den här personen som typ sköt sig själv på en live. Och sen så är det jättemycket som det sprider länkar på det.
Det är väl det som är... Det här påverkar ju faktiskt oss allihopa, alla människor. Det är inte så specifikt faktiskt för kvinnor. Så att det är ju, men jag vet inte, vad ska man göra åt det här egentligen? Alltså hur ska man få folk att sluta vara så beroende? Jag ska ju inte säga någonting, jag är 60 år och jag är också helt beroende. Jag är också på min telefon hela tiden och jag är ju fortfarande på Facebook mycket, men också Instagram, och bara liksom scrollar runt och tittar på grejer hela tiden.
Nej, men jag tror, eller för mig är att man måste försöka hitta intressen, saker du mår bra av som du lite kan ersätta sociala medier av. Eller alltså, det måste inte vara att ersätta, men att du hittar saker som är så här. Det är därför jag gör också mycket grejer, för då minskar jag det här beroendet, för att jag har mycket annat som ger mig samma energi och samma liksom glädje, och jag inte känner av det behovet. Och det får man ju liksom hitta, det måste inte vara stora grejer, men liksom att man kanske gör mer saker som kanske är fysiska.
Nej, men att sociala medier lite på ett sätt har ersatt hobbys. Att det är mindre vanligt att ägna sig, alltså till exempel, jag vet att jag har liksom kommit fram till att något som jag skulle kunna göra som återhämtning är att skriva lite varje dag, så få in lite energi av det. Men att det är så mycket lättare då att, jag orkar inte, jag sitter och scrollar TikTok i en timme istället för de här 5 minuterna där jag hade kunnat skriva, som egentligen kanske hade blivit mer då Men om jag ändå har den tiden att sitta och bara slökolla, så det är liksom...
Ja, det är väldigt märkligt att det är så starkt.
Det är, så det är samma sak med typ ändå att titta på serier.
Mm.
Att så här, vad heter det? Uppmärksamheten har minskat.
Ja, det.
Att det är lättare, för mig lättare. Jag skulle kunna se 3 avsnitt av en serie som är 40 minuter långa, men en film på 2 timmar, det känns ju lite jobbigt faktiskt.
Ja, jag vet.
Och det är ju jobbigt att man gör det konstaterat.
Ja.
Liksom.
Ja.
Alltså.
Det är väldigt, jag tycker också det är intressant att prata med er om det här, för att jag inser att jag är precis likadan.
Ja.
Fastän vi är helt olika generationer och allt möjligt. Och att det påverkar oss så otroligt mycket.
Mm.
Och att man blir så pacificerad av det.
Ja.
Och det är konstigt. Ja. Samtidigt då som många kvinnor känner sånt otrolig press på att prestera då.
Mm.
Att vara, ta ansvar, vara liksom god kompis, vara bra partner, vara bra mamma så småningom.
Mm.
Vara bra på jobbet, allting. Och så samtidigt så konsumerar man otroligt mycket på sociala medier.
Men ändå saker som man, för de flesta vet ju att det du ser är ju inte, det är inte därför du ska må bra.
Nej.
Och ändå så konsumerar vi det helt blint nästan.
Ja.
Så jag tror att det ändå kan vara det som det har sett lite ett uppsving av ändå, att återigen kommer tillbaka till kroppsidealet, men att det är liksom folk med större kroppar eller kroppar som liknar min liksom har liksom ändå tagit mer ansvar och bara, men okej, men jag tycker att det är jobbigt att det är få rollmodeller på till exempel TikTok som ser ut som mig. Och då blir det så här,
rollmodeller,
vad heter det?
Rollmodels. Jaha, okej.
Men personer man kan se upp till helt enkelt med liknande
förebilder.
Kroppar. Förebilder. Där har vi engelska skolan så att säga. Nej, men att de liksom tar eget ansvar och säger, men okej, men om ingen annan ser ut som mig, då får väl jag ta eget ansvar. Och det är också kanske det här att ta på sig ansvar, men jag tycker ändå att det är ett positivt ansvar man tar på sig. För då ser man till att det finns någon yngre då kanske som var i en situation där man själv var, som kan se upp till en, och jag tycker att det är väldigt viktigt. Så tycker jag ändå att det finns positivt och negativt ansvar.
Ja.
Om det gynnar någon annan så kan det vara... Gynnar någon annan som så att säga är du själv i en yngre version. Liksom.
Mm.
Det tråkiga är att det är väldigt mycket negativt under just dem.
De får mycket skit.
Ja, inläggen eller vad man ska säga.
Jaha, de som då är lite mer kroppsaktivistiska, de får mycket skit.
Ja, det är väldigt mycket negativt och liksom så här, nej, det här är inte bra.
Nej,
Så det är väldigt mycket så sånt också. Så det är väldigt tråkigt att se att hur mycket man, eller hur mycket det ens försöker. Det går framåt, men det går väldigt långsamt. För att
det är 2 steg framåt, 1 steg bakåt.
Ja. Det syns inte positivt att man ska skita i det.
Mm.
Utan att man ska vara liksom fast i det här hetsen.
Ja, alltså det... Jag tycker det är rätt intressant. Alltså jag tycker det här är superintressant, och jag tänker på det jättemycket hela tiden. Hur vi lever våra liv och var våra värderingar liksom kommer ifrån och vad det är vi håller på med. Vill ni gå in och repa?
Nej.
Jag säger bara, jag tänker på det här att nu är vi ju här på Kulturskolan där ni faktiskt ses varje fredag och har gjort det i år.
Ja, herregud.
Och det är ju väldigt anti, eller motsatsen till att scrolla.
Absolut.
Att scrolla sociala medier, att gå på Kulturskolan och hålla på med teater.
Mm.
Och den gemenskap som ni har byggt upp här är jag jätteimponerad av. Ni har ju gått tillsammans jättelänge och ni har väldigt fina samtal och ni bygger era föreställningar tillsammans på ett otroligt spännande sätt. Och det känns ju också som ett liksom motgift mot
det. Men jag tror att det är det som det Maj sa, att så här, hobbies har blivit ersatt av sociala medier. Att jag tror att det blir så typ normaliserat att så här, hålla på med sociala medier och att inte ha så mycket andra intressen. När man är i vår ålder, att så här, gå i skolan, festa med sina kompisar, hänga med sina kompisar och kolla sociala medier.
Ja.
Det är det, och att ha intressen eller hobbies inte riktigt har så mycket värde.
Mm.
Vilket är väldigt tråkigt, för att mycket av sånt här som vi gör tror jag att många andra skulle må bra av om man fortfarande håller på med det.
Mm.
För att det ger tycker jag, väldigt mycket. Som man inte får av andra sammanhang eller av speciellt liksom sociala medier. Och att folk slutar ju kanske när de är, kommer in i den där åldern, typ kanske 13-14. Och då ersätts det av att kanske sociala medier, vara med kompisar, fester och sånt som inte är nödvändigtvis dåligt, utan bara värdet av hobbies blir inte lika starkt som när man kanske är typ 6-7 år och bara, åh, det hade varit kul att börja spela teater eller hålla på med ett instrument eller måla typ. Ja,
men alltså generellt sett så tycker jag att det är något, det är ett problem som vi har att under just åldern, typ som du säger 13-14, så är det väldigt många som för att spela fotboll och slutade ju just den åldern. Och att då blir man väldigt helt plötsligt frånkopplad från sin sociala sammanhang under den åldern.
Varför slutade du när du var nu?
Det var faktiskt...
Var det någon speciell grej?
Det var så att jag hamnade efter i utvecklingen inte kroppsligt, men i fotbollen just. Och då så faktiskt nästan mobbade mina tränare ut mig. Att inte fick lika många matcher. Så och det är också en väldigt mörk sida av ungdomssporten. Och att det sätts för att det mycket press. Att
det sätts press för tidigt och blir väldigt exkluderande.
Och speciellt då föräldraledare tycker att klart min tjej ska satsa. Kan du inte spela lika bra som henne så får du sitta på bänken. Så. Och det är väldigt liksom... Ja, det är mina kompisars föräldrar liksom. Konstigt. Men att det blir liksom en avsaknad av sammanhang. Och jag har ju både den här på teatern och jag går även på scouterna, så jag har den, men alla har ju verkligen.
Nej. Och jag tänker just på det där som jag sa, liksom sport, så har man ju verkligen sett det, hur mycket färre tjejer som just slutade den åldern och hur mycket killar liksom fortsätter med det. Och just det där som Maj tar upp, hur den här mörka sidan som sporten har väl gjort att jag inte förrän jag fyllde 15-16 inte började med att träna, som har gett mig en väldigt mycket positiva saker.
Alltså du menar du tränade inte alls egentligen?
Nej,
jag höll inte på med sport.
Jag höll inte på med någon sport förrän jag fyllde liksom 15-16. Liksom för att jag, som det Maja berättar, det var väl det jag hade en jättestor rädsla för att påverkades jättemycket av.
Att det skulle vara så här hård press och konkurrens.
Och då var jag fortfarande väldigt osäker och väldigt mycket duktiga flicka och tyckte inte att det var så kul och satte väldigt mycket press på mig själv och kunde inte utvecklas för att jag tyckte inte att det blev kul, utan det blev bara press. Och jag tänker just att det är väl många tjejer som slutar i den där Majs ålder och inte håller fast i det. Och då ersätts det av, tyvärr, kanske sociala medier och andra saker som inte är, kanske, man kanske inte har behövt blandningen kvar.
Och det känns ju också väldigt svårt att börja efter den åldern. För då är man redan helt efter, om man tänker på de andra som håller på med det längre. Och sådär.
Har du hållit på med någon sport?
Inte på senaste tiden. Nej. Alltså jag gick på karate när jag var väldigt liten, alltså innan jag började på teatern. Så att det var ju i alla fall kanske ettan, tvåan. Så jag har ju inte så mycket minne av det. Nej. Det var lite sätt att leka liksom av sig.
Men du har hållit på med teater länge också, eller hur?
Ja. Ett par år i alla fall. Ja.
Men... Ganska många.
Ganska många år.
Jag tror att nu har vi hållit på och pratat jättelänge. Vi kom in jättemycket på sociala medier och sånt där. Men jag tycker att det är spännande. För att jag tror att det också har en väldigt stark påverkan på alla människor. Men också speciellt på kvinnor faktiskt.
Det är väldigt mycket krav som sätts där.
Ja, alltså jag vet ju att killar kan ju också bli helt knäppa i huvudet av för mycket sociala medier, men på ett annat sätt. Alltså det är ändå en skillnad där med utseende. Alltså utseende, nu ska jag inte, då är det fel det här också. Utseendefixeringen håller ju också på och sätter igång för killarna. Men för tjejerna är det ju så klassiskt liksom press.
Ja, och just det där med att vad jag känner så känns verkligen det som att så här, intressen, det känns lättare, eller killar kan inte hålla fast i hobbies eller ha intressen. Mer än tjejer liksom, vi kan inte förklara varför, men hamnar lätt i att det blir sociala medier och så är man med sina kompisar och kanske där. Medan killar faktiskt kanske håller på till som är kanske 18-17 år med att hålla på med sport. Eller...
De gillar att ha sin fotboll och innebandy.
Ja, liksom har det och liksom fortsätter med det även om de liksom blir äldre och så.
Ja, det kanske stämmer.
Jag vet inte, nu pratar ju bara vad jag tänker, men jag tänker inte.
Jag känner igen det också. Att det är mycket Ja, men jag tror att ska vi avrunda lite grann. Det var jättekul att prata med er.
Tack snälla.
Tack snälla. Maj, Malva, Moa.
Mm. Alla på M.
MMM.
Tre.
Ja. Tre. Tack så jättemycket.
Du har lyssnat på en podd från Sverige berättar. I vårt projekt Berätta mitt liv har vi stöd från Stockholms stad och Längmanska kulturfonden. Tekniker var Marcus Mikaeli och jag heter Sara Beer. Tack för att ni lyssnat.